In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others, and some give you better omelets.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Wrong information.
Now look at me when I talk to you.
Your job is to tell the truth.
That's the wrong information.
Då hälsar vi hjärtligt välkomna till Sillypodden, och ni hör att en annan röst än Patrik Syk idag. Idag är det Martin Tholén, vikarien för 4 veckor framöver, som får rycka in. Och vi inleder direkt med avsnitt nummer 100, jubileumsavsnitt. Det är nervöst.
Ja, du får gå in och göra det stora liksom landmärket till avsnitt.
Ja, där hörde ni poddens mest rutinerade hittills, tror jag. Det är Kalle Karlsson, han har varit med mest avsnitt av oss. Tre här, och så Frida Fagerlund med också.
Okej, jag inte vara med här i Sillypodden så ofta.
Ja, men mer än mig, tror jag. Jag tror jag har gjort 2 avsnitt. Så du, nog, du leder nog.
Ja.
Intensiv helg har det varit i alla fall.
Det har det. Verkligen. Skönt också att det kommer igång lite. Det känns som att man har suttit och väntat på att det ska smälla till. Så det känns kul också med Lukaku. Trodde man ju liksom att han var klar för Chelsea, och så blev det inte så i alla fall.
Nej, precis. Om vi ska börja i den änden. Romelu Lukaku, alltså nu presenterad Manchester United. 825 miljoner tror jag det landar på till slut. Mm. Vad tänker vi?
Spontant att han nog faktiskt passar bättre i United kanske än vad han skulle ha gjort i Chelsea. Mycket bra värvning för United spontant. Det är precis vad de behöver. En kille som kan göra mål på allt i princip.
Ja, jag tror i och för sig att han passar rätt många miljöer. Han är ju ganska komplett så där. Det man saknar, det är väl kanske den där, han har inte den där tekniska nivån som de kanske allra bästa på just det området har, en Aguero eller en han har inte den där liksom grundtekniken som gör att han sätter varje passning och sådär. Han går ju mer på kraft och så. Manchester United har ju varit i stort behov av en offensiv förstärkning. Nu försvann Zlatan. Nu ska jag säga att de går lite en annan väg. De försöker få in en forward som är mer rörlig än vad de hade i fjol. Det var i och för sig inte så överraskande att de går den vägen, för att deras spel blev väldigt statiskt i fjol. Zlatan gjorde det bra, men som lag så gjorde de väldigt få mål, och att de behövde andra dimensioner i offensiven, det var ganska uppenbart tycker jag. Nu får de in en anfallare som både kan buffla och springa och göra mål, så jag tror också att det är en bra värvning. Sen är det hiskeligt mycket pengar, samtidigt får man väl vänja sig vid att det ska vara så här stora pengar nu för tiden. Jag tycker att det är sjukt, men ja,
det, det blir väl så när det är Premier League-klubbar som handlar varandra, va? Det är väl så det känns.
Ja, så är det ju, det driver upp priserna och sen den här utbud efterfrågans grejen av att det finns inte så många att slåss om. De vet att de här stora klubbarna har obegränsat med pengar och är desperata efter att liksom signa spelare så att de kan slå sig tillbaka till toppen. Så att de vet ju att hade de skrivit eller liksom satt prislappen på 100 miljoner till, så hade det förmodligen vart den Ed Woodward som hade hostat upp 100 miljoner till. Det känns som att 100 miljoner hit och dit är ingenting nu för din.
Vad hände med Morata då? Lukaku kontra Morata, vad hände där egentligen?
Jag vet inte riktigt. För på något sätt så tror jag kring Lukaku att den som kanske är mest nöjd med det här borde ju vara José Mourinho, som nog njuter lite extra av att få ta en spelare som verkar så uppenbart klar för Chelsea. Känns som att han sätter nog mycket värde i det, mycket mer än vad man kanske tror. Men Morata, nej, jag vet inte riktigt vad som hände, för det kändes som att Morata själv också ville till United och att den affären var ganska långt gången.
Jag har sett några spekulationer kring om relationerna mellan Manchester United och Real Madrid inte är så bra nu efter David de Gea-haveriet, där när den affären sprack på en faxmaskin som strulade där i slutet av transferfönstret för ett par år sedan. Och att Real ska sinkat liksom affären av det, och att United tröttna. Som du säger, jag tror Mourinho, han är ju jättenöjd över det här, att få en få en över Chelsea liksom, sticka en liten kniv liksom in i den borgen, det är klart att han, när vi känner honom, så är det klart att han njuter av det. Jag tror också att för Uniteds del så kostar väldigt mycket pengar med Morata, men spelare som, han är bra absolut, men han är inte han har inte varit ordinarie i så många av sina A-lagssäsonger, och Lukaku har gjort det nu under så många år och var väldigt väldigt bra under förra säsongen och är van med ligan, van med tempot i England och så vidare, så att det känns lite säkrare att värva Lukaku än att värva Morata. Samtidigt så tror jag att Morata har kanske en dimension, om han liksom når sin fulla potential, så kanske han har den dimensionen som Lukaku inte har, har i sitt spel.
Men är ni förvånade över att Lukaku och Mourinho återförenas efter deras skilsmässa en tid i Chelsea, eller är vi andra som målat upp det som något mycket värre än vad det egentligen var, eller?
Jag tror nästan att vi nog har målat upp det så mycket värre, för jag tror det var SCN för någon månad sedan som gick ut och sa att han inte alls upplevde det som att Mourinho och Lukaku hade något dåligt förhållande. Sen att de kanske inte hade den här far- och son-relationen som ganska många spelare verkar ha till Mourinho, det vet man inte riktigt, men det verkar ju inte som att det var speciellt mycket osämja. Det är väl någonting kanske som har blivit upphasat i media.
Det kanske var så att Mourinho där och då lyckades motivera för Lukaku på ett bra sätt att du mår bättre av att vara i en annan miljö än att vara här, för här kommer du inte vara garanterad starter, och här och nu behöver du starta varje vecka. Jag menar, man kan inte säga att hans liksom övergång därifrån och så vidare var dålig för honom. Han gjorde massa mål på lån i West Bromwich och sen gick han till Everton och hade ju en bra tid där liksom.
Exakt. Toppen, om vi lämnar Lukaku för ett tag, men vi ska ändå hålla fast lite vid honom. För vad händer i Chelsea nu då? Det var ju, Lukaku var ju given i Chelsea, men nu är han i Manchester United. Vad händer där istället? Vi kan väl inte räkna med att Diego Costa stannar, eller?
Nej, det kan vi inte göra. Det kan vi verkligen inte göra. Det känns naturligt att de skulle plocka Morata istället nu. Det är han som är tillgänglig på marknaden. Det är en bra center. Det är liksom, det är inte så lätt att hitta de där spelarna som ska gå och köpa loss och som är i den där kategorin, så att de går rakt in i någon av de där klubbarna. Så att det logiska vore att de tar Morata nu då.
Aubameyang har det väl snackats om en del också. Han har ju känts väldigt svårplacerad. Förra sommaren kändes han som den absolut hetaste nästan på marknaden. Och i år har han lite försvunnit i... vi har inte sett så mycket kring honom. Så att Aubameyang till Chelsea, kanske möjligtvis.
Ja, lite långskott.
Det har varit väldigt tyst om Aubameyang. Ni som följer flödet här inne på redaktionen,
det hetaste spåret har väl varit Kina egentligen. Ah, det är okay. Väl där det snackas om. Anthony Modest affären föll på grund av att de ville ha Aubameyang istället. Det blev en bättre kandidat. Så det är väl där det snackas om mest. Men absolut, det är ett tänkbart långskott, kan jag också tänka mig. Aubameyang i Chelsea.
Det jag ser framför mig i Chelsea, det är ju mer en sån där center forward, alltså en mer klassisk center, en stor liksom fysisk spelare. Det skulle ju inte han vara då, men det är klart, det är lockande att värva såna där reklampelare också, som man vet liksom skulle öka intresset och sälja x antal tröjor och allt det där liksom. Men jag skulle hellre se en mer centeraktig forward i Chelsea.
Ska vi helt räkna bort Diego Costa i Chelsea? Eller?
Jag vet, senast nu ryktades väl, var det inte Turkiet det pratades om att han skulle hamna i?
Som överbrygga, ja. Eller som brygga här. För Atletico får inte värva, så då skulle de i så fall registrera andra och låna ut han under hösten. Mm. Eller om det till och med är sån där skenövergång, liksom att han går dit och sen att det blir en övergång i vinter till Atletico. Då. Det är nog inte omöjligt. De där ryktena, alltså, det brukar vara ingen rök utan eld. Det har säkert liksom funderats och diskuterats i kulisserna om den lösningen.
Ja, jag kittlas av tanken i alla fall på en Costa kvar i Chelsea med Conte. Oj, vilken höst vi har framför oss då. Vi stannar kvar vid Chelsea, så har ju de också presenterat en kille i helgen.
Och jag vill bara skjuta in där. Det behöver ju inte vara alltså, negativt. Jag menar, de hade ju sina duster under den här säsongen. Han, ja, båda kände som svalde stoltheten, och när han kom tillbaka så gjorde han det bra ändå liksom, trots att de inte hade, eller de hade haft sina meningsskiljaktigheter. Så att, jag tror att om han stannar så då kan nog svälja den stoltheten igen, och han kan göra liksom en bra sista säsong i Chelsea innan han går.
Det känns som att han bryr sig väldigt mycket om Chelsea också. Alltså när de säkrade titeln, den matchen, så satt ju han på bänken, tror jag. Och man såg verkligen hur engagerad han var från bänken. Det var nästan lite Cristiano Ronaldo i EM-finalen stil på honom. Och då insåg man ju det, att den här killen bryr sig nu väldigt mycket om Chelsea. Jag tror det spelar säkert också in i hans framtida val.
Ja, vi får se hur det slutar där. Men Chelsea, Rydiger Antonio från Roma, klar nu, presenterad igår.
Precis, de behövde ju förstärka med någon mittback där. Terry bort, Nathan Ake bort. I och för sig fått tillbaka Andreas Christensen, men han känns ju bara som backup. Och om ens det, skulle jag säga. Han kan ju gå på lån igen, mycket väl. Det är så bra värvning, tycker jag, för de där pengarna. Det är ju en klassförsvarare, och jag tyckte inte det var så mycket pengar i den här marknaden. Så att drygt 30 miljoner pund, det är väl vad en sån försvarare ska kosta. Så att nej, det är en riktigt bra förstärkning. Bra ålder, fortfarande utvecklingsbar. Så att nej, det känns som uppgradering där.
Ser ni någon som en startspelare, eller ser ni någon som ett komplement först och främst?
Det blir ju ett pussel där, såklart. Det är ju tufft att slå sig in i en backlinje som var så bra förra säsongen. Men det är klart att han har ju lite mer fysik än vad en sån som Aspilicueta har. Aspilicueta gjorde en bra säsong i fjol, men jag kan ju också se att han har lite brister, så han blir lite bräcklig i huvudspel och sådär. Och till exempel Tottenham utnyttjade det i sin match när de gjorde 2 mål. Just i den ytan där Aspilicueta borde ha stått och nickat bort bollarna. Men jag kan se han utmana om den platsen till höger där i det försvaret.
Känns som en mångsidig försvarare som både kan spela mittback och ytter, högerytter då framförallt. Det känns som att man kan nog hitta någon plats för honom.
Ja, för det känns väl som att Victor Moses, han kanske inte ska vara första valt hela vägen in.
Nej, alltså han började ju säsongen väldigt, väldigt bra. Sen känns det som att han tappade ju mer säsongen led. Och skulle man peka på någon liksom position i den där Chelsea-elvan som man verkligen skulle kunna gradera upp, om man nu ska liksom sikta på att lyckas i Europa, så känns det som att där skulle man kunna få in bättre kvalitet. Så vet jag inte om Rydiger har den offensiven, så då skulle jag nästan vilja ha en ännu bättre spelare där. Alltså om vi snackar upp i Europatopp och sådär, om man ska börja slåss med de allra största, då skulle jag nog vilja ha en ännu bättre spelare där. Sen vem det är, det kan jag inte riktigt svara på faktiskt.
Jag såg någon teori om Aspilicueta som wingback och Rydiger centralt.
Men Aspi har ju inte heller den där offensiv. Jag kommer ihåg när han var ytterback, han var ju ganska begränsad offensivt. Och i och för sig spelar han ju ofta vänsterback då, och det är klart, då blir det ju begränsad eftersom du inte kan svinga in inläggen direkt med din svaga fot. Men jag tyckte inte att han har ju inte heller den där förmågan att gå förbi motståndare och sådär. Men å andra sidan, vad hittar man den spelaren som har allt? Det är inte lätt, och de är oftast inte till salu heller. Jag kan inte komma på just nu vilken wingback det skulle vara i världen som bara kliver rakt in till höger och är fantastisk. Är det fortfarande Dani Alves? Eller?
Det är väl det vi snackar om. Det är ju huvudalternativ för alla, verkar
det
som.
Ja, det känns som det. Det är svårt att hitta den där spelaren som har, alltså, offensiven kan avgöra matcher på det sätt som Dani Alves gjorde i Champions League under våren, och samtidigt inte bli liksom att du stoppar ner en ytter där som blir jättesvag defensivt. Det är inte lätt att hitta.
Nej. Om vi jobbar oss vidare i England, så är det ett annat lag som har, även fast man tappar Lukaku, så får man säga att de har satsat i alla fall.
Känns, ja, får man säga.
Everton pratar vi alltså om. Senaste värvningen, det är ju såklart Wayne Rooney. Tillbaka i Everton. Trodde ni på det här för 5 år sedan?
Nej, det trodde jag inte. Det är klart att någon gång har det väl alltid liksom funnits någon slags liten diskussion i de allra liksom grumliga, eller liksom mest umgömda forumen, om att han skulle kunna gå tillbaka dit när liksom känslomässig övergång tillbaka. Men nu när han har dippat så kraftigt de senaste åren, känns som att det var bara Kina och USA som fanns kvar som alternativ för han. För han tjänar ju så mycket pengar och det är ingen som har råd med den där lönen och så vidare. Nu har han ju accepterat en rejäl lönesänkning såklart när han har tagit livet till Everton. Men det, ja, det, jag tycker det är klart att det är kul att ha kvar han i Premier League. Det är jättekul att han är tillbaka där allting börjar. Det är den klubben han alltid har supportat i hela sitt liv. Det är klart att han känner mycket för Everton, även om det har varit många hårda ord på Goodison när han har varit tillbaka genom åren. Alltså han har ju varit oerhört häcklad från läktarna där. Men det är kul att han blir kvar i Premier League, och det är klart att det kommer öka intresset för Everton och det de gör den här säsongen.
Mm. Kul att han, det hade känts så trist om han hade fått ett avslut som den här säsongen. Han är ju trots allt en lite av en Premier League-legendar, och att han skulle lämnat Premier League på de grunderna nu som ja, med lite speltid och nästan lite sådär, ja, men hånad får man väl säga. Det hade inte känts så himla roligt, så att det är ju fantastiskt att han ändå får chansen att ja, men visa Everton, nu kanske få lite nytändning, kanske komma tillbaks till den Rooney som vi har sett.
Ja, vad tror vi där? Vilken nivå kan han landa på nu när han förmodligen får kontinuerlig speltid igen?
Det är en jäkla intressant fråga. Alltså, det är, alltså, han har ju varit så mycket upp och ner de senaste åren, och faktum är ju att redan för 3 år sedan så fanns det ju fog för att tycka att han skulle sitta på bänken då också. Alltså han har ju varit extremt ojämn. Sen har han haft några matcher där han har varit bra, och det har liksom gett eko runt om till omvärlden, och han har gjort en del poäng, han har slagit in några frisparkar, några straffar här och där, och liksom hans stats är ju väldigt bra. Det får man inte glömma bort. Alltså förra året gjorde han 8 mål och 10 assist på 39 matcher. Det är ju nästan 0,5 per match. Det är ju väldigt, väldigt bra. Och han är ju en poängmaskin på det sättet. Samtidigt så spelmässigt så har han ju varit långt ner i källan många gånger, och han blir inte yngre. Samtidigt så borde det här innebära en nytändning för honom. Det sägs att han har tränat väldigt hårt nu, eller alltså, ligger verkligen i hård träning. Så brukar det alltid vara när man jagar nya kontrakt, att då måste man liksom bevisa något igen, och förhoppningsvis så stämmer det att han kör stenhårt nu. Han har varit på spinningpass och grejer, egna spinningpass, och att han liksom kan hitta den där. För fysiken känns inte som att den har varit tipptopp de senaste åren, och det kommer krävas för att han ska liksom kunna växla upp igen.
Mm. Jag trodde att det som talade emot en Everton-övergång var att Coman inte skulle vilja ha honom. Det känns som att han kanske inte passar in i hans spelfilosofi direkt. Men å andra sidan tror jag att Rooney kan bidra med så mycket mer. Han har den här erfarenheten, och nu har de väldigt många unga spelare som är på väg upp. Jag tror att där kan han säkert vara jättebra som någon sorts bidra med lite guidning och lite hjälp på det sättet.
Vad säger vi annars om Everton då? Det är ju en enorm satsning. Det är Pickford in, det är Michael Keane, det är David Klaassen och det är Rooney, och ja, det finns nog säkert ett par till som jag glömmer här bara nu. Men
ja, och så snackas det ju om Sigurdsson dessutom. Ja, nej, det är ju en sån här efterlängtad satsning, för att de har ju liksom varit best of the rest i princip, kan man säga, under de senaste, om man drar ut perioden lite till 5 år, så har de varit det. Och det är väldigt svårt steg att ta och kliva upp och slå sig in där på topp 6. Men, och de har inte haft pengar, och Bill Kenwright har liksom inte, han har varit den där gamla sortens ägare som har drivit klubben med ganska godhjärtade intentioner, men samtidigt en begränsning i att han kommer aldrig kunna ha pengarna och medlen för att rösta upp arenan och göra någon satsning på planen liksom. Så det har alltid varit en säljande klubb. Men nu känns det som att de får ändå den här investeringen och den här satsningen nu med nyägaren, som gör att de kan liksom drömma, fansen får anledning att börja drömma i alla fall om någon, att de ska kunna ta ett nästa kliv. Sen om de gör det, det är fortfarande väldigt höga murar upp till topp 6, men det är ändå värt mycket att få drömma.
Mm. Jag tror de har gjort ganska smarta värvningar också. De har blandat lite, dels som tagit in Keane då som kostar lite mer eftersom att det är en inhemsk försvarare, men också att man har kompletterat det med Sandro Ramirez för vad var det, 50 miljoner eller 5 miljoner pund.
Precis.
Sagt. Vilket är en supervärvning, får man ju verkligen konstatera. Sen tror jag dessutom att det är smart av dem, att det är lång tid kvar på transferfönstret i och för sig, men jag tror det är ganska smart smart att sätta igång tidigt och försöka hova in de spelarna man vill ha, så att man inte väntar ända in i det sista på något sätt, som till exempel Chelsea nu verkar göra. Så ja.
Ja, det är riktigt smart. Ha alla liksom redo när försäsongen drar igång. Du går inte så många gör liksom, serien sparkar igång i augusti, och då ska det komma in två pjäser två veckor senare liksom. Så det är ju riktigt, riktigt liksom smart agerat. Och det är inte de som väljer först, men nu har det nästan blivit som att de väljer först av alla lag utanför topp 6 innan de andra hunnit reagera här nästan. Och ja, betalar liksom stora summor, ja, men de rensar ju också bland de här spelarna som var tillgängliga för alla de här, ja, Southampton, Everton, alla de där klubbarna som hade kunnat slåss om sådana här spelare.
Ja, precis. Innan vi går in på min favorit eller avsnittet, så vill jag bara fråga, är det någon som vill säga någonting mer om Lacazette? För han är ju nu till slut presenterad. Vi pratade lite om honom förra veckan, men då var det...
Vi måste inte prata om honom i varje sillipod.
Ungefär så, men nu är det Arsenal. Ja. Nu är han ju klar. Är det någon som vill säga en sista bit om honom?
Men det är väl skönt att det är klart, så vi kan gå vidare
med våra liv. Ja, ja, nej, men det är väl det blir spännande att se. Det är väl lite samma sak som Manchester United där, att Arsenal har haft en väldigt statisk anfallare i Giroud, och jag tyckte att det såg väldigt mycket mer spännande ut när Alexis var längst fram i Arsenal förra säsongen, och nu får de in en som är rörlig forward. Jag tror att det kan bli ett stort lyft för dem.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Ja, och då ska vi då gå på min favoritdel här, som jag har kuppat in i det avsnittet. Announcements kallar jag den. Det handlar då om det nya sättet att presentera fotbollsspel. Jag vet inte hur jag ska kalla det så. De som är inne på Twitter och följer det ofta vet att Salah presenterar på sitt sätt. Terry var en speciell video. Så jag ska ge er uppgiften idag och få betygsätta de här med klassisk 1-5+. Och kommentar, Kalle Karlsson. Mohamed Salah-prestationen, det var ju då att han satt och scrollade igenom Twitterflödet där Liverpool-fansen bad på sina bara knän om att han skulle få presenteras. Och till slut så kollade han upp från telefonen och vinkade in i kameran. Fint, fult.
Nej, men det kändes väl lite som att Liverpool satte standard liksom för de här presentationerna. Och den var väl ganska fyndig och bra. Sen att han ser lite stel ut när han vinkar där. Jag vet inte om det är någon som har tvingat honom att vinka.
Du såg att skådespelaren satsen mer än själva liksom.
Ja, helt klart. Det var ju innovativt. Det var ju kul.
Så idén ger du ändå 4+, men skådespelaren satsen 1+.
Salah får jobba lite på det där med.
Överens?
Alltså jag kommer ju plocka fram sågen på alla här. För mig är det ju rent jävla.
Det här är ju den nya.
Ja, och jag gillar inte den nya. Nu låter jag ju extremt gammal, grå och bitter här. Men alltså, vad är det de håller på med nu för tiden? Vad är det för larv de sysslar med? Varför liksom ska allt handla om likes och sånt där nu för tiden liksom?
Kan det vara så att vi 90-talister är mer mottagliga för de här förändringarna?
Vad jag längtar till att Vasalund presenterar en värvning så här i sommar alltså.
Ja, vi får fundera på det alltså. Det är kanske så här det ska göras alltså. För att det ska nå ut i bruset. Bra idé där. Men nu när du säger det, snart kommer ju liksom någon Division 5-klubb och presentera också med någon hiphop-video eller vad det nu är.
Ja, det tog väl fart förra sommaren med Paul Pogba, det var då det började egentligen. Men John Terry då? Det var ju Tony Chia där som hade stor show på Twitter och startade en WhatsApp-grupp, eller hans mediateam kanske vi ska säga. Där de hintade om att John Terry var klar, och så till slut så lämnade både Olof Melberg och Martin Larsson chatten, och jag tror att Jonathan Kodidja, tror jag heter, han undrade vad som hände med hans nummer 26 i slutet. Det tyckte jag var underhållande i alla fall.
Ja, men precis. Känns det som att svensk aspekten där höjer ju definitivt betyget på den här presentationen. Den var lite långdragen dock. Den var lite för det var lite för lång. Det tog för lång tid innan man greppade egentligen vad det var som hände. Så att tre starka.
Oh, tre starka. Ja, det är ett plus för mig här också. Det är ju som jag ser inte tjusningen med det greppet heller.
Nej. Den här däremot har vi redan pratat om lite grann vid sidan av den här podden, men Antonio Rüdigers, det var då att det var en pappa och en son tror jag gick in på en Chelsea-shop och han ville ha en tröja och de frågade om Eden Hazard var bra och sånt, men nej, det dög inte, det skulle vara Rüdiger. Och
kvinnan i disken där måste gå in och kolla då om man är klar först, va?
Exakt.
Ja, jag vet inte vad som är mest horribelt i den här presentationen. Om det är den här pappans lilla, påminner lite om såna där reklamer på TV och städartiklar, ni vet, de här falska leendena liksom, när han tittar ner på sin son där, nej men du kan inte få Rüdiger för han är ju trots allt inte en Chelsea-spelare. Var på Rüdiger, varför står han i ett mörkt rum nedsläckt med ryggen mot, mycket märkligt, total sågning, minus, för inte ens ett plus.
Kalle, 5 plus eller?
Nej, alltså jag ligger ju standard på mina 1 plus på de här. Det blir varken mer eller mindre. Men det finns ju inget mindre än 1 plus heller. Det finns väl inte överkorsat plus, så visst jag vet.
Jag tror vi har ett minus i vårat.
Har vi det?
Jag tror det, så du får väl sätta det om.
Ja, okej, men då är jag alla minus.
Ja, men det här var ju en...
Sen var ju den här ännu sämre. Själva, det blev ju liksom ett löjets skimmer över den här. Och det tror jag även Chelsea-fansen själva tyckte att det här var inte... Nej, det var inte anständigt riktigt.
Nej. Wayne Rooney då?
Vill poängtera där att, som du säger, det började med Pogba förra sommaren och det gillar man ju inte heller, fenomenet att Pogba sätter agendan för det här, för vi har ju sett att han sätter agenda för både emojis och allt möjligt, och är det dit vi är på väg så tycker jag att det...
Men Pogba, så han är ju lite, den där var ju lite mer i tiden, det kändes som att Chelsea, de tog ju 10 steg bakåt i tiden efter den här videon. Det är ju där skillnaden ligger. Det är roligare men lite mer modernt. Då ska det vara, ska det vara.
Vi ska väl säga att Pogba har faktiskt gått ut i helgen och sagt att han ska sluta med The Dab. Det är stora nyheter, Kalle Karlsson.
Oj.
Ja, det ska vara någon annan dans nu han ska göra.
Hur deklarerar han detta? Vad det är?
Jag såg mest rubriken och skummade igenom text. Jag ska inte svära på vad hans motivering var. Men han ska börja med någon ny dans istället, som var någon brorsa till honom, tyckte han.
Då dröjer vi bara en kvart nu efter att vi har spelat in här innan Jesse Lingard också går ut och säger att han också ska sluta. För att det känns som att han hänger på.
Verkligen.
Jag följer John där.
Han är så skön. Följ honom på Snapchat. Det ger många glada stunder. Livet.
Det är där han är som bäst, Jesse Lingard kanske, på Snapchat, verkligen. Snarare än på planen.
Ja. En sågning. Vi ska ta en Serie A kille också.
Alltså.
Ja, det var det verkligen. Han är landslagsmässig.
Ja, exakt. Ja.
Vi ska ta en Serie A värvning.
Jag tycker inte att han är så bra som hans rykte gör gällande. Alltså han ska inte vara en spelare som startar matcher i Manchester United. Det var dit jag ville komma.
Ja. Han hade dock skönaste målgesten, får man ju säga, när han nätade. Han smällde in en kanon väl här under våren och så körde han någon sån här, jag vet inte vad det var, någon dans där han låtsades blåsa trompet, jag vet inte.
Ja, okay.
Han är bra på det också.
Ja, han kan fira han också. Mm. Vi glömde förresten Rooney där. Det var ju också en announcement där med hans, jag tror de hade massa tillbakablickar från när han debuterade och det var bilder från när han var liksom 16 och stod och höll i tröjan och sen dök han upp där ny presenterad i den nya Everton-tröjan.
Den där måste ju Kalle gilla.
Det måste jag tycka är okej, Kalle. 2 plus måste kunna landa på det, eller? Lite snäll.
Kanske, alltså den var ju ändå så här, det fanns ju någon nostalgi. Och då, jag gillar ju nostalgi. Så att, ja, det är möjligt att den smyger upp på 2 svaga plus då.
Det här är stora nyheter. Kalle Karlsson hyllar den announcement.
Ja. Sjukt.
Ja. Men den fina är också i Serie A när Roma presenterade den sista var här, Lorenzo Pellegrini tillbaka där han satt och spelade FIFA. Om jag inte helt fel ut så spelar han med sig själv och gör ett mål. Mm. Och det är då vi får se att han är klar för Roma. Så.
Men det där kändes ju som ett svar att Roma ville svara på Liverpool, att de annonserade Salah på det sättet. Det kändes det som att de tänkte att nu ska vi ta det här till en högre nivå. Och levererar vi också. Och det tycker jag faktiskt de gör. Kan faktiskt vara min favorit annonsering. Säger man så? Presentation? Säger man kanske på svenska?
Announcement. Vi kör med engelska. Offentliggöranden är inte så sexigt ord som jag har här. kalla det ett plus förstår jag.
Ja, minus, absolut. Eller? Ja. Absolut. Jag vill ju tillbaka till den utlysta presskonferensen där...
Och de stela tröjbilderna.
Ja, precis, men det ska vara som det har varit.
Härligt. Då lämnar vi Kalle Karlssons favoritdel i den här podden för den här gången. Vi kanske kommer tillbaka senare när det blir några fler värningar av Kalle. Vi får se.
Man vet aldrig. Season pågår ju, så det sägs ju här att Paulinho ska vara klar för Barcelona, så man vet aldrig när han dyker upp i någon typ av announcement här.
Nej, precis. Vi kommer dit lite senare tänkte jag, men vi ska börja i ett annat spanskt lag, nämligen Real Madrid, där det finns en James Rodriguez som ska iväg. Och det senaste som jag läste var att han ska bort inom 48 timmar, för han vill inte följa med på försångsturnén. Vad ger ni för det här och vart ska han?
För det första tycker jag ju att prislappen på honom är hiskelig för en spelare som knappt har spelat.
Var ligger den någonstans?
700 miljoner kronor.
Ja, det är väldigt mycket pengar.
Vet du tusan om han är värd det är egentligen? Och då finns det ju inte så många klubbar som kan betala heller.
Nej, det talas ju om Manchester United, det talas lite om Chelsea. Mm. PSG finns väl fortfarande med där någonstans.
Mm. Liverpool hörde jag också i förbifarten, men det känns som att...
Det känns väldigt trevligt.
Ja, verkligen. Är det någonting de inte behöver så är det väl James Rodriguez. Å andra sidan, det... Skulle de värva honom, då skulle det få mig att tro att Coutinho är på väg bort. För annars har de ju absolut inget behov av James. Svårt att tro att Manchester United skulle ta honom. Jag tycker inte att han skulle passa in där. Och jag vet inte tusan om han skulle passa in i Chelsea heller. De har ju ingen nummer 10-roll riktigt i honom. Utan då skulle det ju bli att han fick utgå från kanten. Och det tror jag inte heller är hans roll. Så att... Nej, jag vet inte om det finns så många klubbar som verkligen är i behov av honom. Så att den där prislappen kommer nog sjunka rätt rejält här när de märker att kön på klubbar är inte så himla lång.
Det var lite komiskt också att Luka Modric enligt Independent ska vi säga nu, så det är ju inget officiellt uttalande. Men att Modric hade sagt att gå inte till United för att det är ett steg ner. Jo, fast får man inte spela i Real Madrid så borde det väl rimligtvis vara ett steg upp ändå, tycker man.
Ja, men det var som ett steg upp från Real Madrid.
Ja, vad skulle ett steg som inte är ner från Real Madrid vara? Det skulle vara till Barcelona eller Bayern München.
Ja.
Ja, det är de två. Precis. Möjligen Juventus som skulle kunna vara ett steg, bara något trappsteg ner. Men annars, alltså, det finns väl inget. Vad ska han annars gå? Han går ju för att få spela och då måste han ju gå ner, annars... kommer inte platsa i Bayern eller Barcelona heller. Och förmodligen inte, jag ska inte absolut starta en i Juventus heller.
Nej,
tycker inte att han var ju en sån där spelare som köptes på en turnering. Och de brukar ju vara övervärderade. Vad har han presterat sen dess? Alltså visst, en sån där spelare har några matcher där han briljerar. Men sett över liksom en hel säsong, har han presterat något sen VM? Nej, tveksamt.
Ja, det är tveksamt, jag håller med. Det är inte mycket man minns honom för i Real Madrid-tiden. Nej. I alla fall. Det är väl landslaget där det har funnits en del glädjeämnen. En annan Real Madrid-spelare som har bestämt sig för att stanna till slut, det är Cristiano Ronaldo. Är du förvånad?
Nej, inte ens 0,1% förvånad.
Nej, det är inte.
Nej, precis. I övrigt så verkar Dani Ceballos vara klar, sägs det, för Real Madrid. Han nobbat Barca.
Ja, idag precis. I alla fall.
Presenteras här i dagarna.
Precis, från Real Betis. Där.
Att Real snor honom framför Barca? Någonting?
Ja, det är klart att de ser det som en liten kupp. Spanien spottar ju inte fram spelare på riktigt samma sätt som de gjorde tidigare, upplever inte jag. I alla fall inte spelare som är bra nog för att gå in i Barcelona och Real Madrid. De där supergenerationerna som kom där när Barcelona bara liksom matade fram spelare. Nej, visst, de har ett bra U21-landslag och så vidare, men det är inte spelare som går in i de där klubbarna. Så att de få som man kan lägga beslag på där, det är ju klart att de blir extra attraktiva.
Säkert en lite prestigevärvning för Real också. Det känns som att han är en sån spelare som passar ganska bra in i deras mall. Att han är ung och lovande och kan nog komma att bli en riktig galaktiker så småningom i framtiden. Och han har ju varit, alltså redan innan U21-turneringen har ju han varit bra, men det var väl när Victor Sanchez kom till Betis som han fick en liten, han fick väl inte spela så mycket innan dess tror jag, det var väl där han fick en nytändning, så att det är kul att se att kul att se vad som händer.
Ja, och apropå att värvas på en turnering så känns väl det här som det, då hade U21-EM fick sitt stora genombrott och det var då verkligen Real och Barca gav sig in i det här. Vad ger ni han för chanser för att få spel till, om vi säger en tvåårsperiod? Första året kan vi inte kanske räkna på att han ska gå in och ta en ordinarie tröja.
Nej, det är en tuff konkurrens där, men sen vet man ju inte sånt som Modric börjar bli lite till åren. Han är väl 85 va, om inte jag minns helt fel. Är han inte det? Jag måste kolla upp det bara för det.
Kan nog stämma. Vad ger du för chanser, Frida, att spela?
85, ja precis. Han är 32 nu i år. Men han ger det något år till, då är han 33. Mm. Det är klart att han kanske gör ett år till i Real och sen kanske han tar steget vidare någonstans. Och då är det ju motorväg framför en sån spelare. Så.
Det som säkert känns skönt för honom också är väl att det här är ju säkert sett som en långsiktig investering. Det måste vara betydligt skönare än om han hade kommit för en supersumma och typ som Mbappé, om han skulle komma till Real Madrid för över 1 miljard. Det känns som nu har ju inte han lika mycket press på sina axlar och kan säkert utvecklas i lugn och ro förhoppningsvis.
Ja, precis. Klivit över till Barcelona då. Kalle Karlsson var inne på det för ett tag sedan. Paulinho, enligt Spanska Sport i helgen tror jag skrev att han, det var nära att bli klart och han kommer säkert presenteras under veckan, skrev de då.
Ja.
Först och främst, är det en värvning som Barcelona behöver?
Ja, alltså de behöver ju definitivt värvningar på centralt mittfält. Jag tyckte det var det som satte stopp för dem i fjol. Alltså, bollen kom inte tillräckligt ofta fram till den där trion. Plötsligt var det slut på distributionen och det var för att centrala mittfältet var inte lika bra längre. Så att ja, det behövs ju värvningar där. Och sen om den bortglömde Paulinho är det liksom svaret på det, det vet jag inte. Man har inte sett han så mycket efter att han drog till Kina och lirade där ett par år. Var ju ingen supersuccé i Premier League direkt. Samtidigt var han väldigt bra i Brasiliens landslag innan dess. Så det finns ju en nivå, men väldigt svårt att säga var han står idag.
Mm. Ja, ska man hänga på Real Madrid så får man nog se till att värva in lite nya spelare. För nu känns det ju faktiskt som att Real har kopplat lite grepp om. De har tagit in väldigt många unga spelare framförallt nu. Och känns som att de har någonting på gång. Verkligen, och att hela den här Barça storhetstiden, den finns inte riktigt längre.
Är på väg att, de är på väg att tappa greppet som de har liksom haft den senaste 10-årsperioden. Och det är väl naturligt också. Det är väl ingen klubb någonsin som liksom, behåller det mer än liksom ett decennium. Om man tittar i fotbollshistorien. Så att, hur ersätter man den här helt unika generationen som de har haft? Liksom? Det går ju inte. Så nu börjar Iniesta bli till åren. Du har Messi som visserligen fortfarande är otroligt bra, men som också liksom börjar bli till åren nu. 30 fyllde han väl här om veckan, så att det kommer vara tuffa år för Barca framöver när de ska börja värva in liksom spelare med potential som ska kunna gå in och fylla ut liksom tröjorna efter de här.
Ska vi se en värvning från Kina som brist på alternativ, eller ska vi se det som ett smart steg av Paulinho som verkar fått fart på karriären? Det tog stopp i Tottenham, han gick till Kina, fick plats i landslaget, nu verkar det bli Barcelona.
Ja, brist på alternativ är det ju, för jag menar, hade det funnits riktigt bra mittfältare i Europa, det är ju klart att de som hade varit yngre än vad han är också, då hade ju klart att de hade värvat dem. Men det är ju en jättebrist på centrala mittfältare tycker jag, så att det är ju klart att de behöver söka avbrätta och även titta på spelare som kanske har tagit en avstickare till Kina och som har liksom lämnat scenen. Som jag ser att man gör när man går till Kina. Nu kanske han bevisar om man kommer tillbaka och gör det bra att man behöver inte lämna scenen helt och hållet när man går dit. Men det är klart att det, alltså, det är ju definitivt ett bevis på att det är en brist på spelare.
Mm. Kommer han spela i Barca, tror du? Ta en ordinarie tröja, starta elva. Det är Rakitic, det är Iniesta, det är Busquets. det är André Gomes kanske vi glömmer också.
Ja, vi får väl se om alla spelare är friska för det första. Skulle det komma in skulle någon bli skadad eller så där, så kan man kanske tänka sig att han går in och tar någon startplats. Men jag vet, svårt också. Jag följer ju inte direkt Chinese Super League heller, så jag vet inte riktigt vilken nivå han håller idag. Jag tycker det är svårt överlag att säga var han står. Mm.
Ja, jag känner i alla fall att han kanske riskerar sin VM-plats i Brasiliens landslag med en snabb flytt. För han har slagit in sig i landslaget, är nu direkt ordinarie där. Och nu går till Barca, där inte alls är säkert med speltid igen.
Nej, samtidigt så är det svårt att tacka nej när någon av de två stora i Spanien ringer och ber om en tjänst där. Han får ju en jättemöjlighet här och liksom gå till liksom en klubb som har chans att vinna titlar i Europa och så vidare. Jag förstår ju att han tar den. Samtidigt så tror jag också att han har fått lite sådär indikationer på det. Rakitic var inte så bra förra säsongen. Iniesta börjar bli till åren. Alltså det finns ju möjlighet till speltid, absolut. Sen kanske han inte startar varje match.
Nej. Vi släcker Spanien där och går vidare till Italien, tänker jag en sväng, där vi inför sommarfönstret snackade upp ett Roma med framförallt Monchi på sportchefsrollen där. Det som egentligen har hänt sen han kom in, det är att han har sålt av det allra bästa.
Ja.
Och Totti har tackat för sig.
Ja.
Förvånade, eller ser ni att det kanske finns något där i bakfattet som kommer in?
Han var väl tvungen att sälja av spelare, var det inte så, för att de skulle leva upp till financial fair play? Så det är kanske inte så konstigt att han har gjort det. Sen tycker jag att till exempel försäljningen av Sala är ju en otrolig vinst för dem. De har ju, hur mycket har de tjänat på honom egentligen? Det är ju flera hundra miljoner nästan. Mm. Så att de sålde honom var ju inte så konstigt. Men det är ju ganska viktigt att behålla till exempel Nainggolan om man vill vara med där uppe och slåss bland de allra bästa. Det tror jag absolut.
Ja, man får inte tappa för mycket. Alltså det viktigaste är egentligen alltid att behålla de spelarna man har haft. Och skulle de liksom börja tappa Nainggolan också, då är man inte trovärdig utåt, varken mot fans eller mot andra spelare som kommer in, om man liksom ska sälja in någonting om att vi siktar på att slåss i toppen. Ja, men kan man verkligen göra det om man säljer sina bästa spelare? Det är ju rätt man i alla fall för att liksom bygga det här på nytt, för att det finns ju ingen sportchef egentligen knappt i någon klubb i Europa som har lyckats med det Monchi gjorde i Sevilla, så att när det handlar om att leta fynd verkligen, så att han har sålt av, och det känns ju igen från Roma tidigare att det blir det här, det blir samma visa igen, att man måste sälja av sina bästa spelare. Men jag har förtroende för att han identifierar spelare som är prisvärda och som kommer att på sikt hjälpa Roma till nya framgångar. Sen innebär inte det att de kommer gå upp och utmana Juventus. Det blir svårt när de tappar de här spelarna, men jag tror i alla fall att han kommer göra ett bra sportchefsjobb i alla fall, som kan ställa en bra elva på benen.
Men tror ni att Roma riskerar en till exempel Champions League-plats nästa säsong när de släller av centrallinjen?
Ja, men det gör man ju. Det är klart att man riskerar den. Man vet ju aldrig vad man får in. Man vet ju aldrig hur de spelarna lyckas. Så det är klart att de riskerar det. Sen, det är helt liksom beroende på hur de här liksom fynden som Monchi nu ska hitta, hur de lyckas liksom prestera. Mm.
Särskilt eftersom att det finns andra klubbar nu som börjar komma, ja, men som Milan som storrustar, då finns det ju helt plötsligt ännu fler hot. Så definitivt måste man ju se
och
till att
inte vet man aldrig vad man har riktigt. Nej. Men ny tränare nu och som de alltid har i och för sig. Det är väl inget unikt. Det kan man säga, det kan man återupprepa inför varje sång.
Ja, under den också kanske.
Ja, under den några gånger. Så att man vet ju aldrig vad man har i Inter. Nu tror jag väl i och för sig att de får det tufft då. Och få ihop ett så slagkraftigt lag så att de ska hota uppåt.
Toppen, jubileumsavsnittet börjar lite mot till slut, men vi kör väl lite frågor innan vi är klara.
Vi börjar här med Henrik Auvinen som skriver: Alexandro till Chelsea blir inget av, var väl aldrig ens nära, frågetecken.
Nej, jag vet inte hur nära det var eller så. Jag hickade till när jag såg hans prislapp där. Den var ju, på tal om hiskliga prislappar, alltså, snackar vi det för en vänsterback liksom. Det är ju, ja, det är ju helt otroligt. Det är över 60 miljoner pund liksom. Så bra är ju inte. Han är bra, men
det kändes ändå väldigt nära där ett tag. Men att det skulle vara något paketpris, var det inte så, med någon annan spelare? Nu har jag helt tappat vem det var.
Ja, det känner jag igen också när du säger det.
Vad som hände där vet jag inte, men Juventus lär ju vara ganska glada av att kanske få behålla honom. Även om det såklart hade varit underbart att sälja en försvarare för en rekordsumma på det sättet. Men jag tror ändå att de är ganska nöjda med att få behålla honom, om det nu blir så.
Men tror ni Chelsea är intresserad av någon annan wingback på vänstersidan, eller är de nöjda med Marcos Alonso?
Han var ju väldigt bra förra säsongen, så de borde ju rimligtvis vara nöjda, men Conte verkar ju oftast vilja förbättra på positioner som man kanske själv inte tycker att de borde förbättra på.
Nej, inte det att han vill ha två spelare på varje position också för att liksom verkligen satsa på alla olika turneringar.
Jo, det lär väl vara så. Så att, ja, vi får väl se om det.
Vi tar nästa, Kim Larsson. Lemar, alltså Thomas Lemar till Arsenal, vad tror ni om den? Sannolikheten, vad blir spelsystemet om han kommer? Oj. Och är han ersättare till möjligtvis Özil eller Sanchez?
Ja, jag tror i och för sig att han skulle kunna vara ersättare till Sanchez om han kom. Jag håller han väldigt högt, väldigt, väldigt bra spelare. Jag tror inte att den blir av, jag tror inte att Monaco säljer. Men det är klart, när sommaren lider här mot sitt slut och andra spår har gått om intet, det är klart att det kan komma ett helt sjukt bud då från Arsenal eller från någon annan klubb som gör att de ändå beslutar sig för att sälja. Det är en väldigt, väldigt bra spelare och jag gratulerar den klubben som signar honom. Jag tror hårt på honom i framtiden.
Det känns som att mycket hänger på Sanchez i Arsenal. Ett tag kändes det ju givet att han skulle lämna. Sen nu så ska väl inte Wenger vara jättesugen på att sälja till City. Det har han väl i sig aldrig varit. Men så nu är ju frågan vart han i så fall ska gå. Då lär det ju bli Bayern om han vill behålla samma typ av lön. Som sagt, hans öde avgör nog väldigt mycket vilka andra spelare som kommer in i Arsenal. Det tror jag definitivt.
Men Özil, ska vi räkna med att han stannar i Arsenal?
Ja, jag räknar med att han stannar.
Det är Sanchez vi håller uppe.
Särskilt nu efter Lacazette-värvningen. Jag tror det är precis det som Özil vill ha. Någon han kan leverera bollar till i djupled.
Här kommer en intressant fråga, tycker jag, från Oscar Isaksson. Kommer Matic till United nu, eller stannar han kvar i Chelsea nu när vi, han är alltså United-supporter, stal Lukaku från dem?
Ja, jag tror ju att han blir kvar. Jag tror inte att de säljer honom. Jag blev förvånad när de där ryktena kom att Chelsea var beredd att sälja. Jag tyckte att det var så. Visst, det är mycket pengar sådär, men ja, det är klart. De var ju inne på att hitta Bakayoko där och få in någon liksom ersättare. Så samtidigt, säger igen, det viktigaste med ett guldlag är att behålla de spelarna man har. Så jag blev förvånad när det ryktades om att de skulle släppa han. Det är klart att det här kan påverka lite grann, att Chelsea är lite besvikna liksom på att United har vunnit slaget om Lukaku, att de håller lite hårdare i Matic nu då.
Ja, men det tror jag också faktiskt. Plus att Matic var ju en sån väsentlig del av laget som tog guld nu, eller titeln. Nej.
Han blir kvar i Chelsea alltså?
Ja, en känsla.
Ja. Har det någonting att göra med liksom Mourinho-kopplingen?
Absolut.
Det är så, en liten händ.
Ja.
Nästa fråga från Kaiser. Nu när Lukaku är klar så ryktas de en mittfältare till United. Vem är mest trolig att värvas? Frens ska väl in, det är väl rätt överens om?
Ja, det är det ju. Och jag menar, den stora liksom pucken för United de senaste åren, det har ju varit att hitta en ny Michael Carrick. Och vad man hittar det är ju, ja, det är ju i princip omöjligt. Men de behöver ju den där smarta, positionssäkra men samtidigt passningsskickliga spelaren. Och det är den spelartypen som skulle passa bäst bredvid Herrera, och det är den spelartypen som Pogba skulle behöva för att liksom få lite mer frihet. Så skulle de få in den spelartypen, då skulle ju, tror jag, i princip alla bitar falla på plats på det där mittfältet i alla fall. Som det egentligen aldrig har gjort någon gång. De senaste, ja, sen Paul Scholes liksom börjar bli till åren. Så att, var hittar man den spelartypen? Är det Fabinho eller är det någon annan? Jag vet inte. Det kanske slutar med att det är Fabinho. Men ja, det finns så få sådana spelare överhuvudtaget. Det finns ännu färre på marknaden som man ens går att köpa loss. Och ja, det känns som att Fabinho är den enda som överhuvudtaget diskuteras kring nu. Jag vet inte om ni har sett några andra namn som placeras där.
Det är väl Matic som finns kvar.
Matic då, såklart. Men som sagt, jag tror att han blir kvar i Chelsea. Det är bara en gissning.
Det känns ju i alla fall som att Mourinho, den här önskelistan han hade innan transferfönstret öppnade. Det känns som att han är en sån person som säkert håller ganska fast vid den. Och då lär det väl bli ett namn i så fall som vi har hört talas om, och Fabinho är väl närmast till hands då, Matic inte.
Fabinho till United alltså, det är där vi landar.
Låter som att vi slår fast det nu.
Ja, det gör ni ju. Jag tar inga ansvar, det är jag som är programledare den här veckan. David Frey undrar, köper Liverpool någon vänsterback eller kör vi på med James Milner?
Nej, jag tror att de köper en vänsterback. Sen får vi se. Jag tror att det kommer bli en senare värvning när vi är framme i augusti. Men jag tror att de gör det. Jag tror att även om James Milner har varit bra så är det en svaghet att de inte har en vänsterfotad vänsterback som kan svinga in lite inlägg därifrån, komma runt och överlappa och så vidare. Så att jag utgår från att det, jag utgick för sig på att de skulle göra det i januari också, men nu har de haft så mycket tid på sig så att jag utgår från att de landar en vänsterback, ja.
Det känns som att Liverpool, alltså tidigare sommar, så känns som att de har tagit in väldigt många spelare för kanske lite mindre summor, men att de nu har börjat tänka lite mer, ja, men vad behöver vi mer konkret, och lägger hellre lite större summor på de spelarna. Så en vänsterback hade ju i så fall kanske varit väsentligt.
Ser vi något namn? Det snackas om Bertrand, det snackas om Robertson, det är väl de jag läst.
Ja.
Bertrand vore ju logiskt eftersom vi sa 15 och man hämtar halva truppen därifrån, och han är dessutom Premier League proven och bra liksom, stabil. Men sa 15 sugna på att sälja, är jag tveksam alltså, det tror jag inte.
Så det beror väl lite på, alltså får de inte sålt Van Dijk nu, jag vet inte vad som händer med honom.
Ja, det har tystnat lite efter bråket där.
De har ju satt
en
sinnessjuk prislapp där, känns det som. Jag läste något nu om att prislappen är 75 miljoner pund. Ja. Och det känns som så här, ska någon klubb lägga det, då har ju allting liksom skruvats till en värld där, ja men då går ju allt överstyr liksom, vad får vi se sen liksom. Om det ska sätta liksom ribban för nästa transfer, om Van Dijk går för 75, men ja, han verkar vara satt lite i limbo nu. När det handlar om Bertrand så har jag inte sett så mycket rykten om han nu senaste dagarna, så att som sagt, det blir nog, jag tror att i Liverpools fall blir nog augusti när det handlar om vänsterback. Se vad som finns då, om det är en klubb som har värvat själva och har någon över, eller om de då själva är desperata och lägger ett pris eller ett bud som ingen liksom ens funderar på att nobba.
Annars får man väl shoppa från Bundesliga, det finns ju connections där med Klopp. Apropå Bundesliga, det är första segway jag gör här idag förresten. Alexander Brändén, han undrar inte, han skriver, prata Bayern, utropstecken, best transfers utav topplagen, frågetecken. De har alltså fått in Niklas Süle, Rudi, Tolisso, Gnabry. Och tappat egentligen bara Lam och Xabi Alonso som har slutat.
Ja, just det. Det är ju inte vilka tapp som helst. Alltså, visst, de har väl båda sett sina bästa dagar. Men oj, 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 vilken erfarenhet. Och när det handlar om Lam så du kan ju inte få en sån ytterback. Det är väl den bästa ytterbacken i Europa de senaste 10 åren, känns det som. I alla fall den som har hållit jämnast nivå. Så de tappen ska man nog inte underskatta. Så jag skulle nog inte utropa dem till att ha gjort det bästa fönstret. Sen är det klart att de där, alltså Syli och Rudi var ju smarta värvningar i ett läge där de dels försvagade den främsta konkurrenten där och då i Hoffenheim, och dels får in prisvärda spelare liksom. Det var ju jäkligt smart. Och det känns som att de värvade dem också i ett läge där marknaden hade inte spårat ur ändå. Så att det var ju ja, det var ju väldigt, väldigt kloka förstärkningar.
Mm. Bayern kanske är lite tagna på sängen också av att de inte kan värva sönder sin nuvarande främsta konkurrent Leipzig, som vägrar släppa sina
just
spelare.
Just det, just det. Vilket jag tycker, det supportar ju jag starkt. Alltså det,
absolut.
För att Bayern har ju ändå fått vänja sig vid genom åren att de kan plocka alla hur de vill i Tyskland. Då är det ju skitkul att det är någon som bara står emot det och skiter i det.
Mm. Det finns flera problem där, att Naby Keita har en utköpsklausul som börjar gälla nästa sommar.
Okay.
Så då kliver Bayern in då istället kanske.
Ja, så kan det ju bli. Så kan det ju bli. Och vad ligger den på då?
Ja, den var lägre. Alltså den är så här på typ 400 miljoner. Nu kan de sälja den för 700. Det är väl där de står och tänker på nu.
Men å andra sidan, hur beroende är de av pengar? Jag menar, gör han så att de går till Champions League igen och så vidare? Ja, men jag menar, då har du ju igen de där 300 miljonerna.
Precis, det är väl där de snackar med Liverpool nu, att de vill sälja till Liverpool istället för att gynna Bayern München nästa sommar. Det är väl lite där. Den rävsaxen de sitter i.
Ja, just det.
David Frey, igen faktiskt, har en andra fråga här, men det känns ju som en riktig Kalle Karlsson-fråga. Ja. Vad värvar Newcastle, Brighton och Huddersfield? Det är alltså nykomlingarna i Premier League som Kalle Karlsson ska para ihop med ny förvärv nu.
Oj. Ja, det där är ju inte lätt. Det man ska komma ihåg är ju att de här får ju... Ja, i och för sig har ju Huddersfield värvat nu. Vad var de värvade här om veckan?
Aaron Moy, va?
Och Danny Williams.
Ja, precis. Med han jag tänkte på, ja. Så de har ju i och för sig värvat redan, men samtidigt känns det som att såna där klubbar, de får ju ta bottenslammet av det som blir över. Newcastle har lite tradition och historia och så vidare, så de har ju plockat den här försvararen från La Liga. June eller vad han heter, Lejeune eller någonting.
Precis.
Väldigt, väldigt svårt att säga var de landar, men jag utgår från att både Huddersfield och Brighton liksom spänner bågen rejält här. De kommer säkert plocka in 10 nya spelare, det räknar jag med. Dels för att truppen kommer behöva det, men dels för att startelvan kommer ju också behöva mer spets. Så att, och de vill säkert etablera sig, eller i alla fall göra ett försök för att etablera sig. Ingen av de här klubbarna är ju liksom någon så här Burnley som kommer upp och sen liksom, eller Burnley, men... Hull City liksom, som kommer komma till träningsläger med 9 spelare och sen har inte tränaren fått liksom några liksom medel alls, utan Brighton är ju resursstarka. De kommer att ge det här ett rejält försök och etablera sig, och jag räknar med att de kommer att värva ungefär 10 spelare var då. Svårt att säga vilka.
Jag är nog mest imponerad av Huddersfield ändå. Det känns som att de... Det är en klubb som styrs ganska sunt. De har väl en lokal ägare som kommer därifrån och har ett väldigt stort hjärta för klubben. Och det känns som att de kommer inte ge sig utan kamp. Jag tror inte de bryr sig så mycket om att de förväntas ligga där nere i botten, utan de kommer göra allt för att hänga kvar.
Och det är väl det mest intressanta tränaren där, var inför den här säsongen, Wagner.
Absolut. Så tror jag, eller egentligen bara tror, jag vet att media kommer att bygga upp honom som vi alltid gör, med kloppkopplingen och allt det där till helt orimliga nivåer. Allt han gör kommer att liksom skrivas till för att bygga liksom myten om honom. Men det är klart att han är spännande.
Så värvade ju Huddersfield från FC Köpenhamn häromdagen också. Sankar blev väl klar, som var riktigt bra i Champions League förra året, så att, eller förra säsongen. Så det där kan nog också vara en väldigt bra värvning.
Super! Då var premiäravsnittet som vikarierande programledare över. Patrik Syk fortsätter bygga sitt sommardäck. Vi kommer tillbaka nästa vecka. Vilken uppställning, det får vi se då. Men jag räknar med att jag får nytt förtroende då också.
Du gjorde det bra.
Ja, härligt. Tack för er hjälp och tack för att ni har lyssnat. Vi hörs nästa vecka.
I think I worked for 16 years here in England, and I deserve a bit more credit than wrong information.